Du lyssnar på avsnitt 284 och jag sitter här med Mikael Gill.
Hej!
Välkommen!
Men tack, vad roligt att äntligen få göra det här.
Vi har nämnt det tidigare och försökt få ihop något, men det har, ja, livet har kommit i vägen. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Innan vi börjar får jag bara fråga, liksom, är det här fortfarande tredje gången gilt? Eller heter det något annat nu när det är sommarstämning?
Ja, nej. Det är tredje gången gilt, för jag orkar inte hålla på och byta namn ännu mer. Nu får du fama nog.
Det låter smart. För det här känns ju som att det är podden som gjordes för att jag skulle vara med tre gånger.
Just det, tredje gången gilt. Det är korrekt. En gång i tiden så var du och jag skribentkollegor på en speltidning som hette Level. Men det var liksom in the before times för 1000 år sedan.
Ja, jag ville inte ens tänka exakt hur länge sedan det var. Men
det
ungefär
känns lite som en annan värld på något sätt.
Det har hänt ganska mycket sedan dess. I alla fall för mig. För dig med säkert.
Ja, och bara med världen i stort. Och när man tittar tillbaka på den tiden. Det är lite som att blicka tillbaka på sin lyckliga barndom på något sätt. Allt var så enkelt.
Verkligen. Ja, det var fint.
Under perioden som vi skrev tillsammans på tidningen Level. Det var ju inte det första du skrev. Du var ju spelskribent långt innan dess. Hur var det du kom in på det spåret egentligen?
Alltså det började ju med att jag har dragit den här historien förut, men jag tar den lite snabbt nu. Att jag förstod att det här med tv-spel var någonting som jag tyckte var mäktigt och häftigt. Alltså för 2000 år sedan då. Och sen ganska snabbt så insåg jag att mina föräldrar inte gillade tv-spel. De tyckte inte att man skulle hålla på med sånt. Av olika anledningar. Vilket gjorde att det liksom, den ventil jag fick var spelpress. Vad man nu skulle kalla den på den tiden. Men jag läste speltidningar och hängde i leksaksbutiker där man kunde få provspela spel. Och hos kompisar som hade bättre, snällare föräldrar, eller vad man ska kalla dem, generösare, mer progressiva kanske. Så att liksom att tänka på spel och tänka på spel i skriven form blev naturligt för mig redan från, ja, men nästan innan jag spelade. Och sen när jag väl liksom, ja, sen när jag lyckades tjäna ihop mina egna pengar och kunna köpa mina egna spel, så blev det ganska naturligt att jag liksom analyserade och reflekterade över spelen på något sätt. Och liksom formulerade mina tankar. Även om jag skrev det inte eller hade ingen som läste egentligen, så kunde jag göra det när jag gick hem från skolan och så här. Ja, men det här spelet, vad skulle jag ge det för betyg? Och sen startades ju en tidning som heter Superplay. Och då var det väl som att det började gå upp för mig att man faktiskt kunde skriva på ett lite smartare sätt om spel. Jag läste ju massa andra speltidningar innan det. High Score och Interface och allt vad de hette. Men det var med Superplay som jag började tänka på det på ett annat sätt. Något som man kanske skulle kunna syssla med. Sen pluggade jag på universitetet, läste journalistik, började lite grann på skoj skriva om spel för någon obskyr spelsajt. Sen kom jag in på GON där jag träffade Jimmy Håkansson bland annat och Carl-Johan Johansson. Och ja, men sen lämnade ju ni Superplay, startade Level, och då blev jag och Jimmy och Carl-Johan rekryterade till Superplay under de sista året, eller vad det nu var som den fanns. Jag minns inte hur länge det var. Så kom jag in på skrivandet.
Right. Jag tänkte just kolla det också. Liksom hur hittade du och Jimmy Håkansson varandra? För ni har ju nyligen, eller relativt nyligen i alla fall, startat Avknoppningspodden Poddemapp, som är en vidareutveckling av bloggen Bloggemapp tillsammans just med Carl-Johan Johansson. Men det var via Gon som ni fann varandra ursprungligen alltså?
Ja, det var där som vi träffade på varandra första gången. Och sen startade jag och Jimmy och Karl-Johan då Bloggemapp som var någon slags ja, men vårat hål på nätet där vi kunde publicera de speltexter vi själva ville göra som vi kände att det kanske inte fanns plats att göra på andra ställen. Ja, och Poddemapp startade vi nu då långt senare.
Ja. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig i alla fall, jag befinner mig i någon slags liknande situation att jag har skrivit om spel och nu pratar jag om spel, och för mig är poddandet lite på något sätt någon form av halvt lite dagboksaktig historia, att jag på något sätt för en krönika över mitt spelliv och lite på något sätt, om man ska vara krass, någon slags försök att behålla någon relevans, att man så här, jag ska minsann också få tycka till om tv-spel, det är inte bara alla de här unga skribenterna, utan fan, jag har också åsikter om, jag vet inte vad, The Last of Us Part 2.
Ja, jag känner igen det där. Vi pratade faktiskt om det, jag och Jimmy också, att är det ens någon som minns att vi har skrivit om spel tidigare? Eller är vi bara två gubbar som har en podcast liksom, helt plötsligt?
Ja.
Jag vet inte.
Nej, i slutändan så lär det väl bara vara just vi som skrev om spel där och då som känner till varandra och där, ja visst, jag minns att Mikael skrev om spel och så blir det någon liten jag vet inte, ekokammare eller klubb för inbördes beundran.
Exakt.
Ja. Men, när ska vi få med Carl Johansson då?
Jag har faktiskt försökt att få med honom. Han är lite blyg, vilket är synd. Han tror inte att han skulle göra sig i radio, men jag tror att han, precis som i print, skulle vara helt fantastisk. Han sitter ju på massor med kunskaper om saker som vi pratar om. Det skulle kännas mer på riktigt om han var med, tror jag, inte bara Wikipedia. Wikipedia-snack.
Ja. Ja, men ni kanske kan på något sätt fasa in honom, att han kan börja med att något litet kort segment eller kanske skriva något litet meddelande och sen sakta men säkert så lurar ni in honom och sen till slut han också fast i smeten.
Ja, det vore det bästa. Det är så man vill få med sina kompisar på grejer. Man lurar dem.
Precis. Lurar och bedrar. Du har ju gjort ett annat intressant hopp också. Du hoppade från spelskribent till faktiskt spelskapare och jobbar på Coldwood.
Ja, precis. Det hände ju för...
Hur i helvete?
Ja, hur i helvetet? Ja, men det började faktiskt för 7 år sedan kanske, då jag hade ett halvår där jag jobbade på Coldwood som någon slags extra game designer under ett projekt som sen lades ner. Sen fick alla kicken från Coldwood för att vi inte hade något spel som vi kunde göra. Och några återanställdes för att börja jobba med det som sen skulle bli det första Unravel. Jag försökte frilansa och skriva om spel och det gick sådär. Sen kom de på att de behövde en on-site QA-person som kunde kommunicera med EAs QA-kontor. Och då kom de att tänka på mig, att jag kanske kan göra det. Så började jag jobba där för 5-6 år sedan nu. Och ganska snart så blev jag fick en massa fler roller än bara QA-speltestande. Och sen på Unravel 2 så var jag producent, projektledare.
Hur har det funkat att växa så pass snabbt i sina roller? För jag menar, att gå från spelskribent till att gå till spelproducent är ju ändå en ganska stor och imponerande utveckling.
Ja, det är det ju. Det är lätt att tro att man klarar saker innan man förstår exakt vad det är för någonting. Att vara en producent och en projektledare på ett team med 17-18 personer är ju supersvårt. visade sig. Jag tycker att vi lyckades bra med spelet Unravel 2, Unravel 1 också för den delen. Jag tycker nog att jag hade kunnat gjort saker bättre som producent, och jag har ju som förstått hur svårt det är med tiden. Jag har också kommit på lite grann att det kanske inte är riktigt det jag vill göra. Så nu håller jag faktiskt på att skola om mig lite grann och ska bli typ level designer, grafiker på ett kommande projekt som vi jobbar med nu.
Är det någon form av internutbildning eller är det...
Ja, precis. Vi har ju vi har ett gäng som är otroligt duktiga på Maya och allt möjligt sånt här som vi jobbar med. Så jag får en fantastisk utbildning och kan alltid fråga folk vad som är rätt sätt att göra och så där.
Ja, det är ju väldigt, väldigt tacksamt. Tacksam sits att vara i. Du är ju den av oss som har stått på en E3-scen och presenterat just Unravel 2. Jag minns det ganska tydligt när man kollade på EA:s presskonferens och sen plötsligt var du uppe på scenen och jag hajade till och sa, vänta ett tag, det där är ju Mikael. Vad gör han där uppe? Han brukar vara på den här sidan.
Ja, det var sjukt.
Hur kändes det?
Men det var väldigt overkligt. Faktiskt supermäktigt och kul. Eftersom vi visade ju upp det första gången samma dag som vi släppte det. Vilket gjorde allting ännu lite mer konstigt. Att vi hade jobbat så jäkla hårt för att få färdigt allting till det här datumet. Och sen... Bara några dagar innan vi skulle visa upp det så kom vi på också att jag skulle vara på scenen. Det fördes en massa diskussioner om att det skulle vara någon kändis eller någon annan person som skulle spela med Martin då, som är creative director hos oss. Men så var det jag, och så fick jag helt plötsligt liksom gå upp och repa faktiskt innan Patrik Söderlund hade sitt lilla anförande. Och det var ju otroligt spännande. Det gick ju ganska bra. Inte första gången vi repade. Jag tror vi repade kanske 4 eller 5 gånger. Till slut kändes det som att det satt ganska bra. Men sen när vi körde live så visade det sig att den personen som skulle ställa ordning allting för oss, han hade inte blivit insläppt av security-personalen. Så jag var som tvungen att snabbt, utan muspekare, ta oss till rätt ställe så att vi kunde dema exakt det vi ville dema. Så det var en jobbig situation eftersom allting sändes live också.
Du såg inte speciellt nervös ut däremot.
Vad skönt. För på insidan var jag helt... jag vet, ibland man blir bara så här tom, du vet. Och det är som, jag vet inte om det är liksom reptilhjärnan som tar över. Bara styr kroppen. Nu ska jag göra det här. Men sen efter så var det ju en otrolig lättnad att vi hade fixat det.
Reptilhjärnan på E3. Minns du, från det ena till det andra, minns du ditt första spelminne? Eller vad är ditt första spelminne?
Oj, det är ju svårt för en gammal man som jag.
Ja, det blir lite luddigt.
Det är ju lite suddigt. Ja, precis. Eftersom jag inte hade någon egen på väldigt, väldigt länge. Det var väldigt mycket sådär Åhléns i Hudiksvall, stor och liten i gallerian, grannens 8-bitars kanske. Eller jag hade en bästis som hade en C64 som han liksom satt och spolade band på mest och visade mig i spel. Någonstans där kom väl mitt första spelminne.
Men inget det är lite luddigt, riktigt konkret liksom spel, utan mer fragment.
Ja, mer fragment. Jag minns alltså, första Super Mario var ju såklart omvälvande på många sätt.
Ditt bästa spelminne då?
Ja, det är också svårt. Vad menar du med spelminne? Är det liksom när man spelade
eller
ett spel eller
något? Precis, man kan formulera om det lite. Så här, din bästa spelupplevelse. Eller en väldigt stark spelupplevelse. Om det finns flera.
Ja, det gör det ju. Alltså, ofta tycker jag att de här spelminnena man har, de starkaste spelminnena, det är klart att man har upplevt väldigt många starka spel. Alltså Journey till exempel, That Game Companies spel, var otroligt stark för mig för att jag var, när jag spelade det så var jag i en väldigt jobbig period i mitt liv. Jag hade just gått igenom en skilsmässa och det blev väldigt starkt för mig för att det kändes som att det här spelet handlade om livet och om relationerna man har genom livet. Och att liksom just det faktum att livet och kärleken är förgängligt, det är liksom det som gör det så fint. Och då var det som, jag har alltid förstås tyckt att spel har varit ett mäktigt medium, men där och då, alltså som vuxen person, så insåg jag hur otroligt kraftfullt det kan vara för att förmedla känslor och, ja, men på ett sätt som jag inte tror att något annat medium skulle kunna göra i det där fallet. Det var otroligt starkt.
Nej, det är ett fantastiskt spel. Mm. Vilket var det första spelet du köpte för egna pengar?
Jag var ju som sagt sen in i spelsvängen. Jag fick en PC, en 386 av mina föräldrar när jag var 13, tror jag. Och då spelade jag ju mest piratspel, om man får säga så. Men jag minns att det första spelet jag köpte var Eye of the Beholder 2. Och det var väl då 92-93 någon gång kanske. Och det var ju helt otroligt. Det var ju också på stor och liten, tror jag, som jag köpte det. Och då tog det tag innan jag åkte hem från Stockholm till Hudiksvall. Så jag liksom satt och lusläste manualen och kollade på bilder och liksom beundrade den här stora kartongen som det var då. Det var så otroligt magiskt. Och sen när man väl kom hem och liksom kunde börja installera spelet. Det var ju religiöst nästan. Alltså stort på ett sätt som det är svårt att känna nu när man laddar ner ett spel och sen har man 4 timmar patch nedladdning. Och så har man läst allt om spelet på internet redan. Det var en annan tid.
Och om man tröttnar på spelet så har man ändå alltid hur många spel som helst i sin backlog att plocka av istället. Men de här första spelen man körde, det var ju verkligen så att det första spelet jag köpte var Wizards and Warriors till NES. Och det är inte ett speciellt bra spel, men jävlar vad jag spelade det, för det var typ det enda spelet jag hade. Och jag hade köpt det för egna 100-lappar, så det fick ju en helt annan betydelse än nu när man så här, ja, jag köper en Humble Bundle då, $1 och så får jag 5 spel och så lägger jag till dem till min Steam-katalog som består av 350 spel som ligger på hög.
Nej, men då var det verkligen att man liksom slet för att få ihop de här pengarna också och investerade man i något som man var tvungen att gilla det liksom.
Ja, verkligen.
Det var lite speciellt.
Ja. Vilket spel har du lagt ner mest tid på?
Jag tror att det är Counter-Strike. Jag har alltid älskat FPS-spel. Alltså sen Wolfenstein egentligen. Och gärna multiplayer också. Jag spelar Quake och Rise of the Triads och CS och CSGO. Mm. Och sen på senare år har jag spelat DayZ, PUBG och Apex Legends. Men Counter-Strike är nog det spel som jag har spelat mest dedikerat under längst tid.
Jag insåg inte att du var så pass mycket av en PC-spelare. Jag vet ju om att du är intresserad av indie-spel och därmed är det väl kanske lite logiskt när man tänker efter att du faktiskt har spelat många PC-spel. Men jag har nog sett dig lite mer som en konsolspelare. Men nu kommer du här med Eye of the Beholder och CS och Rise of the Triads.
Ja, men det är lite olika perioder. En PC har man ju ett tag och sen har man inte råd att uppgradera den kanske. Då kanske liksom konsolerna får haka i lite grann. Nu på senare år har jag kunnat spela lite allt möjligt. Men tidigare har det verkligen varit så att man har några år då man kör det ena eller det andra.
Mm. Vad tror du om nästa generation? Är det PlayStation 5 eller Xbox Series X som du kommer skaffa dig?
Jag tror att jag kommer behöva båda, tyvärr. Jag ser nog mer fram emot PlayStation 5, men jag vet inte egentligen. Jag vill ju fortsätta ha koll på allt, och då måste man ju slanta upp, tyvärr.
Ja. Jag tror personligen att jag kommer börja med PS5 i och med att Xboxen nu inte kommer ha några riktigt exklusiva spel från allra första början, i och med att de kommer vara bakåt, eller vad säger man ens? Jo, de blir bakåtkompatibla, ja, fast på ett lite konstigt sätt med Xbox One.
Ja, just det.
Ja. Vilken är din favoritkonsol genom alla tider?
Ja, konsol, då får man inte säga PC, men jag tror ändå att jag skulle säga att jag i teorin älskar Dreamcast allra mest. Och i praktiken tror jag att jag måste säga Game Boy Advance faktiskt. Den har haft otroligt många bra spelupplevelser med. Jag älskade GBA-SP:n. Och liksom, ja, men dels alla de här Castlevania-spelen som kom tyckte jag var helt magiska. Plus att det var som en, det var en tid då det kändes som att nästan vad som helst kunde komma, framförallt från Japan. Alltså WarioWare och Rhythm Tengoku till exempel. Superkonstiga, jätteroliga och bra spel. Det bara kändes som att det här var, det var som en liten guldålder för spelandet.
Mm. Jag lyckades deala till mig en Game Boy Advance som någon del av en frilanslön från Superplay, vilket gjorde att jag kunde köpa den lite billigare, och därefter så spelade jag väldigt mycket, ja, men för kanske framförallt Circle of the Moon på bussar och pendeltåg. Så det någon, och det var ungefär samma veva som den här Festis Cactus släpptes. Så jag har en konstig minnesbild när jag har smält ihop allt det här. Att så här, dricka Cactus Festis, spela Circle of the Moon och åka pendeltåg. Det är lite samma sak för mig på något sätt.
Vad roligt. Det är roligt hur man gör sådana här minneskopplingar. Och så kan man, om man får smaka eller höra musiken eller någonting senare, så kan man komma och tänka på de här grejerna. Jag hade till min PC, så hade jag inget bra ljudkort, utan ofta slog jag bara av ljudet och så spelade jag musik på min feta CD-spelare istället. Och då minns jag att jag spelade, jag tror att det var Wing Commander, första Wing Commander, och lyssnade på Spock samtidigt, det gamla syntbandet. Så nu hör man ju inte dem så ofta längre, men jag tänker alltid på Wing Commander när jag hör dem.
Ja, det är lustigt med betingningar på så sätt, som vi väl alla har. Vad spelar du just nu?
Just nu, min plan var att jag skulle spela igenom The Last of Us Remastered, alltså det första, för att sen mata igenom tvåan. Sen efter det,
det är ett långt projekt.
Det är ett jättelångt projekt. Jag köpte också den här Art of The Last of Us 2 som jag vill läsa, men jag vill inte få någonting spoilat. Men det känns så jävla stort. Så istället har jag spelat lite Ghost of Tsushima, och sen spelar jag Apex Legends alldeles för mycket hela tiden.
Mm. Vad tycker du om Ghost of Tsushima? Jag spelade också för tillfället.
Ja. Lite både och sådär. Jag tycker inte att det är så kul att smyga. Jag skulle vilja att det var mer bara de här feta samurajstriderna när man står och laddar och klyver någon och posar häftigt. Det tycker jag är roligare. Jag har inte spelat superlångt, ska jag inte säga. Så jag vet inte. Vad tycker du?
Jag tycker att det är bra, men jag tycker ju inte att det riktigt lever upp till hypen, för det har ju marknadsförts ganska hårt. Och så här, det är ett snyggt open world-spel, men det är ganska mycket ett open world-spel bland många andra, och det tillhör inte direkt det absoluta toppskiktet av genren.
Nej.
Men det är trevligt, speciellt om man gillar samurajer, och det gör man ju.
Ja, det är väl det som är den främsta uspen för spelet egentligen, att äntligen får man vara samurai.
Ja, det är lite konstigt egentligen att det inte har släppts några open world samurai-spel liksom av den här kalibern tidigare.
Verkligen. Jag vet inte vad det finns, alltså ens för rimliga samurai-spel. Bushido Blade eller liksom Onimusha eller vad finns det annars?
Ja.
Finns det någonting som är...
Tenchu-spelen finns ju också.
Ja.
Jag vet inte om man skulle, vet inte om man kan kalla Nio för samurai-spel, men de finns ju och är bra. Även Sekiro är ju, är det mer ninja i och för sig.
Mm.
Så. Ja. Vilken spelmelodi nynnade du på senast? Det är den stora frågan.
Det är en väldigt stor fråga. Jag har en arbetskamrat på Coldwood som ibland tar med sig sitt dragspel. Och han spelar hellre än bra. Förlåt, Mogge, men om du lyssnar på det här. Men han brukar spela och så säger han, hör du vad det här är? Hör du vad det här är? Och oftast hör man inte det förrän han har sagt vad det är. Men han spelade en Bubble Bobble-låt som jag faktiskt förstod var en Bubble Bobble-låt. Så den nynnade jag med i. Och sen försökte jag komma på liksom om det finns någon modern spelmusik som man brukar gå och nynna på. Det vet jag inte om det gör riktigt. Det, jag menar, förut var det så himla, som med Bubble Bobble eller Castlevania, att det var så jävla catchigt. Det måste fånga en på en gång.
Ja.
Medan nu är det ju så här, när du är Refused eller ja, men sån där Tyko, om man säger, remixen på Ghost of Tsushima-låten. Alltså det är ju riktig musik. Mm. Det är nästan lite för proffsigt.
Mm. Det är lite för omelodiskt också.
Ja, men lite så.
Jag skulle nog ändå säga att om jag får svara på den frågan själv, att jag ofta, eller inte ofta, men det händer att jag nynnar på Nier Automata soundtracket, för det är precis lagom melodiskt och catchy och fint. Och det är hyfsat modernt i alla fall.
Jo, det är sant.
Vilken spelutvecklare ser du upp till?
Ah, det är så svåra frågor allting. Det här tycker jag är...
Det ska inte vara lätt.
Det är extra klurigt, för att någonting som jag tycker att man har lärt sig med åren, det anade man väl kanske redan som speljournalist, det är ju att de här spelutvecklarna som lyfts upp kan ju vara mäktiga på en massa olika sätt. Mizoguchi till exempel är ju en gammal favorit. Men ingen av de här, Molyneux eller liksom vem det nu är, skulle vara någonting utan alla de här som bara lyfter upp dem och som ser till att alla deras galna idéer funkar ihop. Jag vet inte om det är ett tråkigt svar, men det man har upptäckt är att det finns så fruktansvärt många otroligt duktiga och kreativa människor som inte syns när varje gång man hör en snubbe prata om deras fantastiska spelidé som de fick när de var ute och klättrade i grottor eller vad det nu var.
Om man tweakar frågan lite då, så här, spelutvecklare istället säger spelföretag, spelteam.
Det är svårt ändå. Jag tycker Simogo, det här Malmöföretaget, två personer, jag tycker att de gör jättehäftiga grejer. Det känns som att de liksom alltid kommer ihåg vart de kommer ifrån och vad de vill göra. De upprepar inte sig själva, de gör spel som känns som att det finns ett hjärta i. De tycker jag är väldigt häftiga. Jag tycker att Double Fine gör ju också roliga grejer. Jag tycker att nu tappar jag namnet. Dreams. Media Molecule.
Media
tycker jag också,
Molecule.
Tycker jag också gör väldigt häftiga saker. De tre kanske räcker.
Ja, absolut. Vilket spel önskar du att du hade gjort själv? Och nu är du ju faktiskt spelproducent, så den här frågan känns relevant riktad till dig.
Ja, jag tycker ju att både Unravel 1 och 2 var otroligt bra. Jag är väldigt stolt över att ha varit med och gjort dem. Men om jag skulle liksom välja något annat spel eller någon, kanske någon annan speltyp som jag önskar att jag hade gjort, då är det väl sådana här spel som får ett liv efter att de har släppts. Alltså som Media Molecules Dreams till exempel, eller Minecraft. Alltså spel som blir verktyg för andras kreativitet. Man släpper lös ett verktyg och sen ser man bara vart det tar vägen. Det tycker jag verkar otroligt häftigt.
Om du fick en hyfsad eller en rimlig budget och förtroende och sådär, och helt enkelt fick uppdraget att göra en ny del i en existerande spelserie, och det fick vara vilken som helst, vilken skulle du välja och vad skulle du göra med den?
Jag skulle vilja försöka göra ett nytt Jet Set Radio, tror jag. Eller ett skate fast med någon slags story kanske. Att man åker runt med sina kompisar i en stad och liksom försöker hålla sig undan snuten och tråkmonsar och samtidigt blir bra på skateboard. Och så skulle det sluta med att all privat biltrafik skulle förbjudas och alla skulle få en egen bostad och det skulle bli fred på jorden. Något sånt.
Ja. Det vore kul att göra ett spel som verkligen så här totalt bytte riktning någon gång. Alltså att det, om man skulle ta skate till exempel, att det var ett skateboardspel i 70-80% av spelet, men sen bara i slutet så ballar det ut fullständigt och det blir någon form av, jag vet inte, tragedi eller ett pusselspel eller vad som helst. Eller ett tragiskt pusselspel.
Ja, superbra. Vad heter det? Jag tyckte Inside var så fantastiskt. För att det kändes som att det flippade typ på det sättet och blev så jävla konstigt och mäktigt. Där sista, vad det nu kan vara, femtedelen eller något.
Ja. Nej, man är ju verkligen peppad på deras nästa spel.
Verkligen.
Det enda man vet är väl, eller i alla fall, jag vet inte hur bra uppdaterad jag är, men de la väl ut någon form av bild som involverade någon meteor eller någonting sånt där, någon himlakropp.
Ja, någon astronaut. Sen, jag minns inte vad han hette nu, den här killen som lämnade och som har börjat göra ett spel som heter Somerville. Känner du till det?
Nej, det har jag nog missat.
För det verkar vara lite... Vad är det premissen? Ser lite grann ut som något liknande. Man vet inte så mycket om det heller. Men det verkar som att det är någon slags mystisk, utomjordisk ras eller någonting som kommer att besöka jorden och som inte vill väl. Och så flyr man. Och det finns, det finns någon blogg som uppdaterades för 4-5 år sedan senast med en massa giffar där man får se liksom fighting och så. Det är supersnyggt animerad 2D-pusselplattform, typ som Inside. Det ser så otroligt häftigt ut. Det längtar jag kanske mest av allt efter, tror jag.
Det har inga datum eller någonting sånt, va?
Inte vad jag vet. Jag vet inte vad som hänt alls med det. De brukar ju göra... jobba med spelet tills det är klart, så när som helst från nu till 2030 kanske.
Vad spelar du tillsammans med dina vänner?
Jag har några olika kompisgäng som jag spelar med. Har jag mina Battle Royale vänner, vi som spelar Apex. Sen har jag några så här survival kompisar som jag spelat väldigt mycket DayZ med. Och sen har jag ett gäng där vi nästan uteslutande spelar sportspel. FIFA, Pro Evolution, NHL.
Jag har lite liknande, eller jag spelar kanske inte så jättemycket spel med olika grupper, men jag snackar spel med olika grupper människor i mitt liv. Och på sätt och vis blir det lite jobbigt, för ofta säger man ju ungefär samma saker. Man tar upp nyhetscykeln som har gått och sådär. Ja, såg du också Ubisoft-presskonferensen? Och så glömmer man lite bort vilka man har snackat vad med. För alla är intresserade av ungefär samma sak.
Ja, det är inte lätt att ha så bra koll.
Vilket spel är ditt guilty pleasure?
Ja, men det kanske är sportspelen ändå. Jag kan inte riktigt stå för det. Jag skulle vilja vara en sån som bara spelade de här indiespelen. Och som satt och grät till fina stunder i spel. Men jag är också en sån som spelar fotbollsspel och hockeyspel och skriker åt folk, åt vänner. Ofta liksom, det är inte så mycket att skämmas för egentligen. Alltså ofta är det ju supermäktiga hantverk och liksom imponerande produktioner. Och så här, men det är inte så credit kanske, och det är ofta ganska cyniska liksom affärsdrivna spel om man kollar på liksom de här Ultimate Team-lägena i EA-spelen till exempel. Det går ju inte att försvara det, men det är svårt att inte spela det, tycker jag.
Ja, jag spelar ju inte speciellt mycket sportspel, men man blir ju imponerad, just som du säger, av hantverket. Man kan ju se att det har krävt en hel del tid och energi och så här, ren människokraft för att skapa de här spelen. Och det kan jag ju på något sätt respektera. Men på tal om då indiespel som får dig att gråta, vilket spel har fått dig att gråta?
Ja, men Journey var väl det senaste, tror jag. Nej, förresten. Jag tycker introt på första The Last of Us är så otroligt starkt när han förlorar sin dotter. Det var också en sån här grej som var... Jag vet inte, jag kanske inte grät, men det var fruktansvärt starkt. Jag har själv en dotter som väl är ungefär i samma ålder. Och det var en tuff scen i alla fall att genomlida.
Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen då?
Jag vet inte om jag har slängt en handkontroll i väggen. Jag hade en sackosäck förut som jag brukade slänga den i för att den inte skulle gå sönder, för jag tycker det är så synd att förstöra saker. Och då kunde man ju safta på ordentligt och bara slänga allt man kunde i den. Det var ett lite såhär lifehack. Sen har jag ju slagit sönder liksom tangentbord och sådär när jag har gjort fel själv. Jag blir oftast arg på mig själv, bara inte så mycket på andra. Eller inte på mina vänner i alla fall när vi spelar. Men det spel som jag tror har gjort mig mest frustrerad, det är nog Trials ändå, finska krossspelet. Det tycker jag är, det hookar mig superhårt, och det kan jag göra med så avgrundsrasande så att det finns knappt ord för det.
Lite intressant också att du gör skillnad på handkontroller och tangentbord, att du drar dig för att slå sönder en handkontroll, men att trasha ett tangentbord, det hamnar någonstans på den tolererbara sidan.
Ja, det kanske är taskigt. Nu vet jag i och för sig inte. Det var ett tag sedan. Jag tror också kanske att de tål lite mer. Nej, jag vet inte. Någon gång tror jag att jag har bitit väldigt, väldigt hårt i en handkontroll. Det är väl det närmaste jag kommer att faktiskt förstöra en. Och det var av ilska också.
Ja, jag har inte haft sönder en handkontroll liksom i vredesmod. Däremot har jag armbågat upp ett hål i en vägg. Och det var Soul Calibur. Nej, Soul Edge till PlayStation 1 som fick mig arg.
Jag hade en kompis skitspel som spelade Pro Evolution. Jag blev så arg så han kastade ut handkontrollen genom fönstret som var öppet. Och han bodde på andra våningen. Så han blev svinrädd liksom, när han kom på vad han hade gjort, att han hade kastat den på någon. Som tur var så hade han inte gjort.
Klarade sig handkontrollen?
Ja, det gjorde den nog faktiskt.
Ingen skada skedd. Bara gamea vidare.
Bara förnedringen av att komma på sig själv vara lite orimlig.
Ja. Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
Ja, egentligen vilken värld som helst där det finns hopp och framtidstro. För det tycker jag saknas i min värld just nu.
Ja, Det är märkliga tider vi lever i.
Verkligen.
Hur har det funkat för dig med liksom hela coronasituationen och så? Hur ser din vardag ut?
Det har gått ganska bra, konstigt nog. Jag var förkyld i 5 veckor i april, typ, men mars-april. Men jag tror inte att det var corona. Men annars har det liksom inte varit så stor grej. Vi i Västerbotten jag bor ju i Umeå, så här har vi kommit undan ganska bra, i alla fall än så länge. Så egentligen, alltså det är väl mer att ens sociala liv utanför jobbet har blivit lite lidande. Men då får man ju bara spela mer tv-spel istället.
Jobbar ni hemifrån eller har ni...
Nej, vi har faktiskt fortsatt köra på från kontoret. Det är några som är riskgrupp eller har lite annan problematik som jobbar hemifrån. Men annars, största delen av manskapet jobbar fortfarande på kontoret.
Jag var iväg och gjorde ett sånt här antikroppstest på Kistamässan igår. Det var en lite smått surrealistisk upplevelse. För Kistamässan, det är där GameX brukade hållas förr i tiden. Och sen bytte de namn till Comic-Con. Men liksom, jag förknippar den lokalen med tjo och kim och massa spel. Och nu var det istället här gigantiska skärmar där det stod information om coronaviruset. Och så här, och det var köfollor som man skulle följa och prickar på golvet. Och det var massor med små hytter där det satt människor med så här rejäla skyddsmasker och testade den. Och sen ovanför, alltså det var ingen direkt sjukhusmiljö, utan i och med att det var en mässlokal så var ju taket fortfarande högt och det var betong överallt. Och så det gav lite känslan av ett någon slags fältsjukhus, någon form av tältlägers postapokalyps.
Ja, det låter väldigt dystopiskt.
Ja. Och så fick jag tillbaka testresultatet redan idag och det var negativt, så jag har ännu inte, verkar det som, haft någon corona.
Nej, det är väl någonting man har kvar kanske. Jag minns när svininfluensan, jag minns inte exakt vilket år det var, men jag vet att jag hade varit på E3 det året. Så när jag kom hem från mässan och skulle hem till min dotter som liksom var bara ett par år då. Då kände jag mig så här, ja, men sliten och förkyld, och jag visste ju som inte riktigt om det bara var, du vet, jag har suttit i ett flygplan och blivit sjuk eller om det var något annat. Och då fick jag åka till den här smittskyddsenheten på sjukhuset där i Umeå och gå in genom någon slags sluss, och sen så kom det in en person i rymddräkt och stoppade in en så här jättelång tops rakt in i näsan, och det var så jävla obehagligt. Och jag kände mig också som att, för att ingen ville ju röra vid mig eller prata med mig. Så det kändes som att jag var patient zero. Alltså det var jag som startade zombieapokalypsen typ.
Det var du som tog svininfluensan till Sverige.
Ja, nej, men jag hade inte det. Jag var bara lite förkyld.
Du har ju haft någon slags, eller nu kanske jag läser in för mycket här, men du har haft lite problem när du har varit ute och rest. Kanske speciellt till E3, för jag vill minnas att du även hamnade på någon lista för att du delade namn med någon känd terrorist.
Ja, det stämmer. Jag har oturen att vara namne med en person som är eftersökt i Florida för någon slags sexbrott mot minderårig. Han heter typ Michael Age Jill och jag heter Michael F. Jill. Och han är ungefär lika lång som jag, ungefär lika gammal som jag. Och det har jag medfört att varenda gång jag var i USA så har jag fått gå in i nästa rum. Det är att man står och väntar på att få prata med den här personen med så här helikopterplatta frisyr. Och sen ringer han sin chef och säger det är bäst att du kommer hit efter att ha kollat på mitt pass i 10 minuter. Så leds man in i ett rum där det sitter...
We got him.
Så det sitter så här några stackars mexikanska familjer och några i burka typ. Och så är det jag. Och så första gången, då var jag ju liksom nervös redan innan. För då skulle jag skriva om E3 var det då också. Skulle skriva om spel. Jag skulle jobba i USA utan att ha, jag hade inget visum. Så då var jag nervös för det. Men sen liksom när det här hände, då blev det ju gånger 10 typ. Jag bara, vad kommer hända med mig nu? Blir jag, den här personen står liksom på någon slags FBI-lista. Min dåvarande flickvän googlade det här och hittade mig som en av 10 efterlysta i landet. Eller inte mig då, utan den andra personen. Då är man inte tuff, kan jag säga dig. Alltså, jäklar vad liten jag känner mig.
Hey, shit.
Och sen liksom efter det, jag har någon gång har jag liksom gått fram till den här gränskontrollen och skämtat. Bara, visst kommer du ihåg mig? Det är ju jag igen. Det kommer ju att slå larm i ditt system nu. Och oftast så tar de inte det som ett roligt skämt, utan bara som en anledning att bli ännu mer allvarlig.
Oh, nej, man ska vara försiktig med att skämta med gränskontrollen. Eller man ska så här, i allmänhet vara försiktig med vad man säger till gränskontrollen. Jag kommer ihåg att det var någon resa när jag delade pressresa med några från Finland. Och det var en kille där som var, det var hans första pressresa. Och som du säger, ibland så har man ju, eller för min del, alla gånger jag har varit i USA så har jag ju inte haft något arbetsvisum. Så liksom man får ju egentligen inte gå in och jobba där.
Nej.
I USA. Och den här finska personen, han var sjukt nervös över det här faktumet. Så han började liksom försöka hitta på någon historia. Han började ljuga rakt av för gränskontrollen. Samtidigt som de såg att han var sjukt nervös. Så han blev inplockad i ett rum därefter. Och jag vet faktiskt inte vad som hände med honom. För vi skulle vidare sen. Jag får väl hoppas att han inte sitter där fortfarande. Men så här, nej, försök inte ljuga. Och om du ska ljuga, försök att inte svettas samtidigt som du ljuger för mannen med helikopterfrisa.
Det är ganska svårt att inte göra det. Erik Hansson från Level 7, han sa väl att han skulle jobba. Och så hade han inget visum. Och sen fick han tillbringa kvällen eller natten i en cell. Och sen blev han tillbaka skickad till Sverige.
Det går ju säkert att skriva ett ganska underhållande resereportage om det. Det blir inte så jättemycket spel, men det blir säkert kul läsning på ett eller annat vis.
Ja, verkligen.
All right då. Vilken spelserie skulle du vilja återuppliva?
Jag tror, det är ju inte en serie egentligen, det kom bara ett spel. Men jag skulle vilja se en uppföljare på Vagrant Story. Det här gamla märkliga action-rollspelet från Square. Samtidigt som jag är lite orolig för vad det skulle innebära, eftersom mycket av det som gjorde det så jävla coolt var ju att det kom till PlayStation 1. Att det var liksom, de hade trollat ganska mycket med vad den lilla maskinen kunde göra. Och det såg så fruktansvärt bra ut när det var så där kantigt,
ja, oerhört imponerande
och pixligt. Verkligen supercoolt. Jag tror att, alltså skulle man se det med nuvarande teknik, så skulle man ju inse att huvudkaraktären har ju faktiskt string på sig. Och det kanske inte är så coolt. Men när man spelar på PlayStation 1, då så är det bara ut som mäktiga brallor. Men jag skulle önska att liksom han, Matsuno och hans team kunde få tillbaka någon slags 90-tals energi och göra liksom ett Vagrant Story eller kanske någonting Final Fantasy Tactics liknande.
Ja. Men alltså Final Fantasy 12 har vi ju fått en HD remaster av, och det utspelar sig ju åtminstone i samma värld som Vagrant Story. Jag tänker att det kanske inte allt för långsökt att hoppas på åtminstone ett återsläpp på det. Samtidigt så,
ja, men exakt.
Både Vagrant Story och Chrono Trigger, av någon anledning så har det ju blivit någon slags skatt som Square Enix sitter på och inte riktigt gör någonting med, trots att alla älskar dem.
Nej, och det kan ju på ett sätt respektera också, att man inte slår mynt av allting bara för att man kan göra det. Jag vet inte.
Ja, skräckscenariot vore ju om de fick för sig att göra en typ Chrono Trigger remake, och så gör de den i den här chibi 3D stilen som Final Fantasy Remakes till DS fick. Och så blir allt bara odrägligt.
Ja, man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Det har man ju lärt sig den hårda vägen.
Vilken spelserie skulle du vilja lägga ner?
Jag vill lägga ner alla spelserier. Jag tycker att man ska sluta göra uppföljare. Och så tycker jag man bara ska göra...
Ska du säga, som gjorde Unravel 2?
Men det var ju... Nej, men såklart så är det ju jätteskönt att få en till chans att göra ett bättre spel om man känner att man inte fick till allting på en gång. Men jag tycker att det är för ofta som spelserier lever vidare för att de som tjänar pengar på spelserierna vill att de ska få ännu mer pengar. Ja, och kanske mindre vad spelskaparna vill på något sätt. Det finns för få nummer ettor som är nyskapande och häftiga. Och det finns ju absolut idéer och kreativitet nog för att göra massa nya häftiga grejer.
Men det är ett intressant tankeexperiment ändå. Om man hade på något sätt den gudomliga makten att säga att från och med idag så kommer det inte släppas några fler uppföljare. Allting som skapas kommer vara original. Jag vet inte om jag skulle... Jag vet inte fan vad jag skulle välja där. För som du säger, det är ju väldigt... Man vill ju gärna se originella och nyskapande verk. Men å andra sidan så... krävs det ofta ett par spel för att visionen ska bli helt kalibrerad. Och det finns ju väldigt många fantastiska uppföljare och fantastiska spelserier absolut. Som man älskar.
Jo, verkligen. Och ofta så kan det ju vara också att en spelserie, alltså jämfört med liksom filmserier, sitter ju inte ihop på samma sätt. Det kan vara helt nya historier. Det är bara att liksom ramverket är detsamma.
Skulle du förbjuda uppföljare om du fick chansen?
Nej, förbjuda skulle jag inte göra. Jag skulle önska att det fanns lite mer mod bland förlagen framförallt. Låta folk göra nya grejer. Men jag förstår att man vill och behöver göra uppföljare ibland.
Vilken trend i spelvärlden skulle du aldrig vilja se igen?
Det finns ju två saker som är ganska nutida som jag skulle vilja lägga ner. Eller, den första grejen som jag tänker på är hela den här subscription-modellen och allt som det medför nu när de stora företagen börjar kriga om konsumenternas tid och vill ha spel som pågår för alltid. Spel som aldrig tar slut. Spel som man fortsätter att vistas i och spendera pengar i. När det blir större och det blir fler plattformar så är jag rädd för vad som kommer hända med de här mindre spelen. Spelen som har ett slut, som har en berättelse som är det centrala. Liksom. Jag tycker inte att alla spel måste bli Fortnite. Det tror jag kan urvattna mediet en del. Sen tycker jag såklart också, om det nu ska tänkas på som en trend, men hela den här Gamergate- märkliga edgelord-rörelsen som gamingkulturen har släpat på lite för länge. Det tycker jag skulle vara ganska skönt om man bara kunde trycka delete på.
Tyvärr så är det ju så att gamers är ganska obehagliga typer.
Inte alla gamers.
Om du fick ändra en sak i ett av dina favoritspel, vad skulle det vara?
Det är ju jätteroligt om man har ett svar på den frågan som är liksom som är något annat än att jag önskar att Desert Eagle i CS 1.5 hade varit mer som 1.4. men jag känner jag tycker att vi som konsumenter redan har för mycket makt över spel som det är. Jag tycker att de som gör spelen, de ska få göra sina spel även om de gör fel. För det har de förtjänat på något sätt. Jag vet inte. Tråkigt svar kanske. Har du något svar på den frågan? För din skull?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag störde mig alltid på att att Nintendo, eller ja, det var väl helt enkelt Sega då, som skapade F-Zero GX, att de ändrade lite för mycket saker som jag älskade i F-Zero X, som de sen justerade bort i F-Zero GX. Jag tyckte att musiken i F-Zero X var bättre än den i GX. Jag saknade den här random-kuppen som F-Zero X hade, fast som inte fanns i GX. Jag saknade den enarmade banditen som man spelade med i F-Zero X, som försvann i GX.
Jag spelade tyvärr aldrig X. Jag tyckte jättemycket om GX. Men nu förstår jag att jag kanske bara oinformerad.
Det är ett spel som är sämre än F-Zero X på åtminstone 3 punkter. Slutligen då, vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö?
Jag skulle ta med mig Wib Ribbon, skulle jag ta med mig. Och en jättestor CD-samling med musik. Eller så skulle jag ta med
det gamla kaninspelet.
Ja, exakt. Eller så skulle jag ta med mig Rocksmith och en gitarr. Och så skulle jag äntligen lära mig att spela massa låtar runt lägerelden.
Så med andra ord, du skulle vilja ta med dig musik till en öde?
Ja, det tror jag skulle vara bra.
Har du något, vad ska man säga, musikskaparintresse? Eller någon sånt? Spelar du i band?
Nej, det gör jag tyvärr inte. Jag har aldrig riktigt tålamodet att lära mig spela någonting. Jag har spelat på Hultsfred med mitt tv-spelsband Stylus Orkester. Men jag har aldrig spelat i ett riktigt band. Mm.
För det känns som på något sätt, jag snackade lite med Tobias Björneby om det här om dagen, att för både han och jag skulle inte säga att vi spelar musik, men vi har någon form av det sånt intresse i alla fall. Det är kul att sitta och försöka låtsas att man kan spela musik i alla fall. Sitta och göra oväsen på en gitarr. Och jag tror att det finns betydligt fler, vad ska man säga, amatör spelmusiker som tror eller har intalat sig själva att de är tillräckligt bra för att kunna göra någonting av det, än vad det finns till exempel amatörspelgrafiker eller speldesigners, level designers. Jag har fått för mig att spelmusiker är överrepresenterade på så sätt.
Ja, men så kan du nog faktiskt svara. Det kanske är för enkelt liksom att producera musik som låter så pass bra så att man upprätthåller någon slags illusion. Jag har ju skrikit i ett par punkband för länge sedan, men det krävdes inte så mycket skill att göra.
Finns något på Spotify?
Jag har alltid tänkt nej, tack och lov. Jag har alltid tänkt att jag är mer en sån som ritar och målar än spelar och sjunger.
Ja, men det är bra att ha någon form av kreativt utlopp. Jag tror att det är bra, speciellt i de här tiderna när man sitter inlåst på kammaren ganska mycket, att kunna skapa någonting, även om det bara är för sig själv. Sitta och ha något litet, någonting att pyssla med. Och det var det helt enkelt. Tack så mycket för att du ville vara med och prata lite. Kul att höra av dig igen.
Ja, men detsamma. Det var jättekul att få prata med dig lite grann. Det var alldeles för länge sedan. Jag hoppas att vi kan göra det snart igen.
Ja, som sagt, ni har ju en podcast, du och Jimmy Håkansson, som heter Pod M Up, som man kan lyssna på. Om ni någonsin behöver någon gäst, typ någon gammal föredetting som vill prata om gamla föredetting-tv-spel, så är det bara att hojta till.
Ja, det skulle vara fint att vara tre föredettingar för en gångs skull.
Jimmy var ju här i den här podcasten och snackade Final Fantasy VII Remake för ett par avsnitt sedan också. Så, var hittar man dig om man inte lockar in dig i tredje gången gilt?
Har du ett hem på internet? Då hittar man mig på... Jag har ett... Ja, jag finns på Twitter som MFGill. Och så finns jag på Instagram som Mikone, Mike One. Ja, och så poddemupcast på Twitter och Instagram också.
Och jag finns på att Victor _ Jostrom, och den här podden finns på tredje gången podd på Instagram. Jag finns inte på Instagram för jag har en telefon från 2008 som inte är dugg smart. Men jag finns på Twitter i alla fall. Så, som sagt, tack så mycket. Det var kul.
Ja, tack själv.